cancer last with you. Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Vi är tillbaka med en specialavsnitt i jultemat. För trots att julen är någonting väldigt härligt och man kopplar mycket glädje och liksom förväntan till julen, så kan det också vara väldigt jobbig tid för många. De som lever i ensamhet eller om man är sjuk och vet sjukhusen bemannade lite sämre och sådär. Det är många saker som drabbas även juletid, trots att det är en fest liksom i det stora hela.
Ja, men så är det. Och idag är det så fint att en person som jag ser upp väldigt mycket till inom ätstörningsvården, nämligen Klara Edlund, som är psykolog och en otroligt, ja, men hon är så kompetent på området ätstörningar. Det är så roligt att hon hörde av sig och ville göra ett avsnitt på just tema julen, för det passar så bra nu. Och jag vet att högtider kan vara jättesvårt, dels vid ätstörningar men också vid andra psykiska sjukdomar. Så det känns fint att vi ska få lyfta det och prata om hur man kan förhålla sig till det, hur man kanske kan göra julen ändå lite bättre.
Verkligen. Så låt oss gå in på avsnittet som även julen mycket handlar om mat och hur man ska kunna förbereda sig inför julen, både som anhörig och som den som är drabbad av ätstörningsproblematik.
Då ska vi välkomna in Klara Edlund som är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och klinisk handledare i KBT. Och du är också docent i psykologi vid Uppsala universitet. Och jag vet att du har börjat forska på ätstörningar redan, om jag har läst rätt, 1993. Så du har hållit på med ätstörningar otroligt länge. Och jag har själv sett dig, till exempel på Nyhetsmorgon, där du får dela din kunskap och det som händer inom ätstörningar i Sverige och världen. Och jag vet också att du har till och med varit i USA på konferenser för att se vad som händer i världen på det här viktiga området. Så det känns jättekul att vi ska få ha dig här nu och prata mer om det här ämnet som jag vet både jag och Värna tycker är väldigt viktigt att prata om. Välkommen!
Ja, välkommen. Och du har väldigt många fina titlar och har forskat massa. Men visst jobbar du även kliniskt med patienter?
Absolut, gör jag det. Jag gör det många timmar i veckan och tycker att det är nog den bästa platsen att lära sig mer på. Jag lär mig otroligt mycket av de personer som kommer till mig. Mm. Jag ser ju det jobbet som ett samarbete.
Jättefint.
Och du bor och verkar i Uppsala nu, eller hur?
Stämmer bra det.
Okej, och idag ska vi ha ett litet jultema har vi tänkt på, eftersom det var faktiskt din idé, jättebra, eftersom att julen kan vara en ganska kämpig tid egentligen för de flesta som lider av psykisk ohälsa, men kanske också extra mycket för de som lider av någon typ av ätstörning. Vad är det som gör att just juletiden kan bli utmanande?
Ja, det är ju många saker med julen, precis som du sa, både när det gäller psykisk ohälsa men kanske särskilt vad det gäller ätstörningar. Och en sån sak som jag tänker på, det är ju att om man ska bli fri från en ätstörning så är arbetet med att etablera regelbundenhet i vardagen kring sina måltider, sin sömn, kanske sin träning om man har kommit så långt, en väldigt viktig del, för att den stabiliteten hjälper till med hunger och mättnadskänslor, reglera ångest, sova gott på natten och så vidare. Och när vi kommer till julhelgerna eller andra stora högtider också för den delen, men kanske särskilt jul, så är det många av de här vardagsrutinerna som förändras i och med att vi kanske får lite ledighet. Om vi tänker på våra skolbarn och skolungdomar så får de jullov uppemot 3 veckor. Det kan vara jätteskönt och härligt, men det kan också bli problematiskt just för att man är inte i sin vanliga miljö där man också har rutiner och andra vuxna som ser en i skolan, lärare och så vidare. Och det gör att det kanske blir ett annat sätt att äta. Många av dem jag träffar beskriver julen som matens maraton. att det är liksom fyllt med olika typer av julgodis. Mycket julmat, men vi behöver också påminna oss om att julmaten är ju inte bara julbordet, utan att det är många dagar under julhelgerna och nyårshelgerna. Och för många blir det också så att det är långa uppehåll mellan måltiderna. Det är sovmånar, det är liksom, vardagen är inte som den brukar. Och då kan det bli väldigt krångligt för personer med ätstörningar. Kanske i synnerhet de som också har problem med hetsätning.
Mm. Jag tänkte precis nämna det, för det känns ju som att det är också en julmat, en typ av mat som är lätt att överäta. Det vet även de som är friska och inte har ätstörning, att man kan ibland äta för mycket av julmaten och känna sig lite så här liksom tung och så. Det kanske påverkar också en del, och att man äter i sällskap, att det kanske inte alltid är bra. För det känns att om man äter med familjen, det skulle ändå vara en trevlig grej, och att det kanske stöttar att man äter mer normalt då än om man är själv. För jag kopplar hetsätning med att man hetsäter liksom i ensamheten. Men kan det vara en stödjande faktor att man har familj runt om sig?
Mm, det var det många delar i det där, Värna. Många frågor igen. Men om man liksom stolpar upp det till att, om vi tänker på liksom julafton i sig själv, där många äter just julbord, som är ju speciellt på så sätt att vi har liksom väldigt många olika rätter på en och samma gång. Att det i sig själv är ju kanske inte ett problem, utan snarare skulle jag tänka det som händer i övrigt under dagen. Det kanske är så att man har sovmorgon, man äter inte en riktig lunch, man kanske har mer en stor måltid den dagen. Men det som är på julbordet är inte problem i sig, utan det skulle jag säga är det som händer runt omkring. Förutom då om man har en person med sig i sitt sällskap som har väldigt svårt att äta. Vilket kan göra att det liksom påverkar hela sällskapet. Utifrån att den personen kanske har mycket ångest eller svårt att ta, sitter med en tom tallrik eller liknande. Och att det här blir liksom krångligt för både den som är drabbad och de som är runt omkring. Men jag tänker också att vi behöver titta liksom bredare än just julafton, julbordet, och fundera på också liksom strategier. Hur kan man ta sig an julhelgen så att den ska bli så trivsam och behaglig som möjligt för både någon som har det krångligt, och vi behöver inte prata bara om liksom det som vi kallar för kliniska ätstörningar, så att de är så allvarliga att det är en påtaglig liksom funktionssänkning i vardagen, utan också alla de som är jättemånga som har ett liksom krångligt förhållande till mat och ätande och vikt och utseende. Och att det här kan bli besvärligt även för dem.
Mm. Mm. Jag tycker det är jättebra aspekter. Men om vi går igenom två olika typfall, där det ena är en familj där vi har en yngre person med en ätstörning. Och sen även går det igenom, om vi tar ett typfall där en äldre person kanske hetsätser i smyg. Ska vi prata lite om hur de här två olika typpatienterna skulle kunna jobba för att göra julen så bra som möjligt?
Det tycker jag låter superviktigt. Ska vi börja i ena änden då?
Ja, ska vi börja då med den här familjen?
Ja.
Men yngre.
Och jag tänker ju på såklart hur många föräldrar som hör av sig nu precis i juletid, utifrån att man som närstående förälder är, ja, men man är oroad inför helgerna, för man vill att det ska bli härliga dagar, man vill att man ska kunna fira tillsammans, och man vill att liksom alla ska kunna ha det bra, för det finns ju ofta också syskon i de här familjerna. Och beskrivningen är många gånger att, ja, men man har en ungdom som har en ätstörning. Oftast är det ju tjejer, men inte alltid. Och att det typiskt är när man ganska mycket bråk runt maten. Den här ungdomen vill äta på sitt sätt, vill vara med och laga, vill ha det på ett visst sätt. För att annars blir det mycket ångest och tjafs runt maten. Och föräldrarna vill ju ha en fin och trivsam jul för hela familjen då. Och hur gör man då det? Ja, det är ju inte alldeles enkelt, men det bästa rådet om ni frågar mig, det är ju att försöka liksom bygga julen runt så vanliga rutiner som möjligt. Att man försöker liksom hålla fast vid att man kanske startar dagen ungefär som en vanlig vardag när skolan är igång med frukost. Så att alla startar dagen där. Att man jobbar sig igenom dagen med liksom mellanmål och nästa måltid. Så att det inte blir så stor grej och att ingen kommer in i, om vi tänker att det ska bli ett traditionellt julbord, superhungriga. Eftersom det i sig själv skapar dels en risk att överäta, men också blir mer ångestladdad för den som är drabbad. Och att man gör en plan för hur den här måltiden också ska gå till. Och det betyder ju också då att vi behöver stötta föräldrarna i att ångest, oro, de här sakerna som ungdomen kanske uttrycker, de är inte farliga. Utan det viktigaste som förälder och närstående, det är att liksom våga stå trygg i att nu äter vi på det här sättet, vi gör det här så vanligt som vi bara kan. Det här är en vanlig måltid, det finns bara kanske fler saker och andra saker. Men det finns inget egenvärde att ha liksom 10-15 olika saker på tallriken, utan man kan bygga en fullgod måltid av det som är. Och det är good enough. Och att man har liksom en ansats som förälder att nu gör vi det här lugnt och tryggt. Som vilken middag som helst, vilken onsdag som helst. Om vi pratar om just liksom julbordet. Och sen liksom väldigt viktigt i alla sammanhang. Och då tänker jag inte bara på liksom den här familjen. Utan jag tänker på alla måltider egentligen. Alla dagar i veckan runt omkring oss. Att vi tänker på att liksom det här med att kommentera varandras tallrikar, hur mycket man äter, vad man väljer, utseende, om någon har förändrats på något sätt, utseende eller viktmässigt. Att vi liksom helt avstår från det. Att vi tänker att jag tar hand om det jag har på min tallrik och ska jag prata om mat så kanske det är typen av kommentarer som oj det där såg gott ut, det ska jag också smaka. Istället för att ska du inte ha mer? Oj vad mycket du tog. Eller oj vad mätt jag är. Oj.
Ja, jättebra poäng. Det där kan jag bli helt tokig på. Så här, personalrum och restauranger. Ja. Så många gånger jag har fått den här kommentaren. Oj, får all den där maten plats i din mage? I din lilla mage? Jag blir så irriterad.
Ja. Man vet aldrig hur en sån kommentar landar hos någon.
Nej.
En sak som jag fortsätter tänka på det här scenariot var just det här när personen, det kan vara ätstörning eller att man har liksom bara problematik med maten. Så man behöver inte ha en diagnos för att vilja ha kontroll över matlagningen och hur maten ser ut och så. Jag tycker det är svårt att veta, om man nu tänker att man är förälder, hur mycket man ska ge makt till den här ungdomen. Hur mycket man ska bara säga och bestämma som förälder och vad det är så här. För att det känns som att båda ändarna är farliga. Att bara liksom inte ge den här individen någon möjlighet att påverka alls. Men inte heller bra att gå på hennes eller hans villkor.
Nej.
Hur ska man tänka där?
Jätteviktig fråga också. Jag skulle säga att det beror på var i en ätstörning man befinner sig, vad liksom allvarlighetsgraden är för den här ungdomen. Och var om man har en pågående behandling, liksom var i behandlingsprocessen man är någonstans. För det man tänker just med då familjebaserad behandling för ungdomar, det är ju att man behöver vara liksom väldigt noga så att man är överens om att om hur man ska ta hand om det här, att alla förstår syftet och vägen ut. För jag tänker ju alltid att det är livsfarligt att om man har en ungdom som känner sig skriven på näsan eller klappar på huvudet, så får man inte en gemensamt teamjobb ut ur ätstörningen. Behandlingen brukar jag tänka ska vara en pardans där vi liksom tillsammans rör oss med vår olika expertis. Föräldrarna har sin, den som är drabbad är expert på sig själv och den som är ansvarig för behandlingen är ansvarig för behandlingen. Och ska man uppnå det så måste alla vara överens om att väldigt, väldigt enkelt sett de här yngre brukar jag försöka förklara att när man har nätstörning så är det lite som att hjärnan blir kidnappad. Den tänker inte som den brukar utifrån att den är drabbad av en nätstörning. Och när det är på det viset då behöver vi liksom lägga över ansvar till föräldrarna eller vårdnadshavarna. Tills dess att det greppet liksom släpper. Och det gör det under behandlingens gång. Och det betyder att vi behöver liksom ge föräldrarna mandat att laga och servera. Och att peppa, stötta, trösta för att den här maten ska bli uppäten. Och liksom den mängden och storleken och liksom chefen i det här, det är ju jag. Så att jag är också väldigt noga med att ska man vara arg på någon så är det på mig. Mm. Inte föräldrarna. För de gör ju bara som chefen säger. Och på så sätt så kan vi liksom valsa tillsammans på vägen ut ur ätstörningen. Mm. Så att svaret på det, din fråga var ett väldigt långt svar, är att tidigt i en behandling för ungdomar så ger man ganska lite frihet. Och nu menar jag inte tvinga saker som den här ungdomen har liksom tyckt illa om i hela sitt liv. Det är inte det att vi ska liksom forcera saker som är aversivt på det sättet. Utan vi ska liksom varsamt guida tillbaka till frihet, brukar jag också säga. Till liksom valmöjlighet igen.
Ja. Det var så fint det du sa. För att det är verkligen exakt vad jag har fått uppleva nu. Jag har bara hunnit vara 2 veckor ännu nu på mitt nya jobb här på SCA, Stockholms centrum för ätstörningar. Mm. Men då nu en av de senaste dagarna så träffar jag en patient som är mer i slutet av sin behandling. Och har varit i de här tidiga perioderna där föräldrarna nästan får ta allt ansvar. Lägga upp och bestämma precis vad den här personen ska äta. Men nu fick jag skriva i journalen att nästa steg framåt är att öva mer på självständighet. Där en del då handlar om att just till ett exempel var då kunna gå och äta lunch i skolan utan att föräldrarna är med. Och kunna själv ta ansvar för vad man lägger på tallriken. Så det beskriver ju verkligen en process av att som sjukast kanske man inte ska alls ha så mycket ansvar tyvärr. Och så mycket självständighet. Men att det är någonting man måste successivt komma tillbaka till. För att man vill inte behöva leva med någon annan som ska ta ansvar för resten av sitt liv.
Nej. Och liksom just att det är det som alla i det här teamet vill. Att den här ungdomen ska bli alldeles självständig och fri. Och göra precis det den vill i sitt liv.
Men jättebra. Det känns som att vi landar lite i det här. Om vi ska gå tillbaka till juletiden och just för en familj och en yngre person med nätstörning. Att det låter mycket som att normalisera och inte se julen som att det behöver vara så mycket annorlunda just när det kommer till mat. Nej. Utan att på något sätt det är fortfarande mat vi ska äta. Även om det är en buffé så kan man, betyder inte det att man måste äta mer eller annorlunda. Man kan fortfarande ta och lägga upp en vanlig portion mat. Helt
precis.
Enkelt. Keep it simple.
Keep it simple. Lägg upp det du tycker om. Behöver du ha hjälp att liksom säkerställa att det inte är, vi pratar ju gärna om liksom safe foods och feared foods, alltså mat som man är, som är sammankopplade med liksom stränga ätstörningsregler som man liksom hörs och får äta. Och man pratar också om liksom säker mat, sina go-to, där man är trygg. Och här, om det är en ungdom, behöver man ju vara med och se att tallriken inte bara är fylld med så att säga säker mat, för att det är ju oftast ingen energi i den. Utan att vi liksom ta tillbaka mat.
Men jag kan tänka tillbaka på min tid när julen när jag inte var frisk, och något jag tror vi hade mycket diskussioner om var hur mycket ska man tillmötesgå ätstörningen för att slippa konflikt. Till exempel, säg julafton. Vi kanske har en tradition att ha vissa typer av rätter där. Och det kanske inte är någon av de rätterna som jag enligt min ätstörda hjärna tycker är okej att äta. Ska man då alternativ 1 göra någon annan extra rätt på julbordet för att undvika konflikter och se till att Elsa äter maten? Eller får i sig någonting? Eller ska man hålla sig till ens traditioner och det som är normalt i vår familj och kanske då få mer konflikt för att det Elsa inte kommer vilja äta maten, men vi ska inte plisa ätstörningen. Förstår du frågan?
Mm, jag förstår frågan, precis. Det är ju en av de frågor som dyker upp hela tiden så här års ju. Och svaret ni vet, det beror på, svaret som ingen vill ha. Men jag tänker ju att är det en ungdom som är i, liksom i behandling som är ett sånt skick, så tänker jag mycket på liksom planering innan. Både liksom hjälpa föräldrarna att hantera sin ungdom, starka känslor och så vidare. Men också liksom stötta i att jo, men så här ser julen ut hemma hos er och så ska den se ut i år också. Och också vara aktiv med ungdomen i att så här som du vet, för det vet ju ungdomen, har säkert firat jular många gånger i sitt liv. Det är så här vi gör och vi fattar att det kommer vara tufft för dig kanske. Och hur kan vi hjälpa dig så att du får en mysig jul? Vad behöver du när det blir jobbigt? För vi är ju ett team mot ätstörningen. Och det betyder att vi valsar inte med den, för det blir inte bra på lång sikt. Utan vi försöker göra en strategi. Hur lägger vi upp det? Om du får liksom kraftig ångest eller andra liksom negativa känslor, hur vill du att vi hjälper dig? Hur hjälps vi åt att stå ut? Och så kör vi det här som ett teamwork. Så, och nu tänker vi liksom ungdomar, men jag tänker lite annorlunda när det är vuxna som kanske inte har den typen av behandling och inte den typen av familjenätverk på samma sätt. Där brukar jag tänka liksom lite annorlunda. Ska vi prata om det också?
Kan du berätta om det? Jag tänkte precis säga, och hur tänker du då?
Jo, jag tänker att många liksom vuxna då, som många av dem kanske inte har lust att dela med sig om hur de mår. Det är ju, ni vet ju det, men många vet ju inte att de allra flesta ätstörningar faktiskt är osynliga. Mm. Då jobbar jag tillsammans med den personen för att göra en egen strategi för hur ska vi ta oss an julen. Och vi landar ju här när vi pratar också mycket i liksom julbordet. När egentligen så det är väldigt många måltider och avbräck från vardagen. Om man tänker att julen börjar någonstans första advent och slutar det bortåt 13 dagar. Mm. Det är många dagar. Men om vi liksom stannar där att vi gör en plan. Ibland en oerhört detaljerad plan för hela till exempel julafton. Och väldigt, väldigt specifikt för just den måltiden när det kanske är familj, släkt, många runt. Att det liksom är lite obekvämt i sig självt. Att det är ett socialt sammanhang där man också ska äta. För många med ätstörning tycker ju också att det är besvärligt att äta just för att någon ser. Att det blir liksom en överdriven känsla av att det finns ett stort intresse för vad just jag har på min tallrik. Där man känner sig liksom utstuderad. Att, nej men vi gör många gånger liksom den här typen av plan. Att, ja men vad gillar du av det som serveras? Vad är en fullgod måltid för dig som du tolererar? Ja men ta det. Det som vi var inne på för en stund sedan. Det finns ingen egen värld att ha liksom 15 saker på tallriken. Vi pratade igår, jag och en person, och bestämde att ja men, hon gillar potatis. Hon gillar köttbullar, hon gillar prinskorv och rödbetssallad. Men fine, det är en hel måltid. Ta det. Du behöver inte ta något. Både det. Så liksom, rusta sig för eventuella kommentarer. På olika sätt som ju i princip alltid är välmenta. Och där orden säger någonting annat men uppfattas tvärtom. Det kan vara vad fin du är, vad du ser pigg ut eller liksom snälla saker, men det personen hör är oj vad du har blivit tjock. frisk ut. Eller inte frisk utan pigg. Eller, de flesta säger inte vad du ser frisk ut, utan de säger vad fin du är på ett eller annat sätt. Eller vad...
Är det dumt att säga sådana kommentarer överhuvudtaget? Alltså, är det dumt att säga vad fin du är? Eller?
Jag brukar ju tänka, om jag går tillbaka till liksom hur vi förbereder, så tänker jag att en viktig sak enligt liksom min erfarenhet, det är också att planera, nu är vi igen inne på liksom de lite mer vuxna, vad de har på sig. Att ta på sig kläder som är bekväma. Som inte är valda för att de döljer särskilda delar av kroppen. Som inte kanske sitter åt, utan där man är bekväm och känner sig fin. För att minska liksom självmedvetenheten kring kroppen i synnerhet, samtidigt som man då äter. Är det dumt att säga, är du fin, säger du Elsa. Nu kommer jag tillbaka till den. Jag brukar tycka att det är klokt att ge komplimanger som kanske inte handlar så mycket om utseende. Utan att man kanske kan välja andra sätt att säga snälla saker. För att säga snälla saker, det ska vi absolut. Men att man kanske kommenterar på ett annat sätt. Om kroppen och utseende så.
Klokt. Väldigt många bra tips, konkreta tips och råd för det här scenariot. Men jag vill också att vi ska prata... Eller om vi kan gå vidare till andra scenarier som jag tycker är väldigt minst lika intressant. Och jag tror ännu vanligare. Alltså det här att man hetsäter. Och i synnerhet oftast i ensamhet. Säkert jättestarkt kopplat till ångest. Och man kanske har ångest redan innan julen. Och under och efter. Sen kommer också det här liksom, skuldkänslor efter att man har... hetsätigt. Hur ska man kunna tänka där för att julen blir en bättre tid?
Du har ju helt rätt i att liksom, hetsätning är någon slags offentlig hemlighet, tänker jag ibland. Att det är liksom otroligt vanligt och det är mycket vanligare än att befinna sig i en liksom konstant svält. För det som händer är ju att när man försöker begränsa sitt matintag. Man försöker äta lite, oftast med liksom förhoppningen och ansatsen att man ska gå ner i vikt. Så klarar man det en begränsad tid, för att vår liksom överlevnadsinstinkt är så stark. Så att tids nog så kommer vi äta. Och för vissa blir det då så att man tappar kontrollen över ätandet och äter på ett sätt. Pratar man om det som kallas för objektiv hetsätning, så är det ju liksom för situationen för stora mängder för fort. Och tills dess att man är obekvämt mätt och med känslan av att tappa kontrollen. Men jag vill också liksom betona och prata om det liksom breda spektret av hetsätning. Där man kan uppleva den här kontrollförlusten fast den mängden objektivt sett inte är för stor. Man är inte ensam, man är inte i hemlighet, man är på julbordet eller på buffén. Och det här händer ändå. Men att många ramar inte in det som en hetsätning, som man faktiskt kan få effektiv hjälp att komma ur. Mm. Just det, är inte ut som så att säga skolboksexemplet, det som vi läser om mest. Där det är liksom en start och ett slut på en stor mängd. Och som ofta avslutas med kraftig ångest över sitt eget beteende och obehag i kroppen. Vilket gör att man då kompenserar för sitt ätande. Genom till exempel att kräkas eller träna på ett sätt som inte är liksom kopplat med hälsosam träning. Utan det drivs av ångest. Och det här är ju liksom vanligt. Och för många som har liksom båda de här varianterna eller en sammanblandning av dem. Ni vet, mänskliga beteenden kommer ju inte i stuprör, utan vattnet rinner ju kors och tvärs i en salig blandning. Över tid och på olika sätt. Att just att vara i miljöer så som julhelgerna ofta är blir krångligt och ångestfyllt, just för att tillgången till mat, julgodis, är så stor. Det finns ofta mycket i skåpen, det finns ofta mycket på borden, och umgänget bygger många gånger på att man klarar av att ha någon slags, nu tycker jag illa om ordet kontroll, men vi kallar det för kontroll ändå då, under dagen, och kan liksom vandra igenom de här sammankomsterna på ett sätt som gör att man fortfarande håller sig mätt och nöjd och inte liksom överäter, för att det finns också skam i det. Just känslan att någon kan se att andra dömer, och det faktum att faktiskt andra dömer också. Det finns otroligt mycket åsikter om hur folk äter, som ni vet. Och det är därför vi trycker på lite här, att vi kan liksom hålla oss till vår egen tallrik.
Ja, och det är säkert också en bidragande faktor till att ätstörningarnas, jag ska säga, förekomst. Alltså alla de här onödiga kommentarerna och ja, usch. Mm. Ja, det finns mycket onödigt som jag tror triggar. Som vi kunde göra att vi kanske inte kunde få lösa alla ätstörningsproblem, men kanske åtminstone minska dem.
Och det är också problematiskt i det här fallet, för att det är ofta, alltså är man underviktig så syns det ju. Men de här personerna är väl ofta, man kan vara till och med lite överviktig och ha jättemycket ångest kopplat till det här. Eller vara normalviktig. Och då syns det inte utanpå. Och då kanske man känner att det är ännu jobbigare, för att folk vet inte att man är själv den enda personen som vet att jag har massa ångest kopplat till mat. Man förväntar att en person som är underviktig eller har anorexi har ångest kring mat. Så det blir också liksom, det är så synd att man blir helt själv i det.
Det du säger nu, Värna, tycker jag är så otroligt viktigt att vi liksom än en gång lyfter, att de allra flesta som har en ätstörning har normal eller hög vikt. Och det är, min bild är att när man träffar personer som har normal eller hög vikt, är att de själva både skäms men också uttrycker sig som att jag har nog ingen riktig ätstörning, vad nu en riktig ätstörning är. Men, och liksom, i liksom alla mina år som jag har hållit på, det var ju rysligt många som ni hörde, så har jag inte träffat en enda person där jag har tyckt att du behöver inte hjälp. Nej, du har ingen riktig ätstörning. Inte än. Utan jag vill liksom med det belysa här att om du känner att det här är problematiskt för dig. Det finns en ångest, det är svårt med tankar, känslor, beteenden kring mat, vikt, utseende. Så lita på att du känner inte fel. Utan be om hjälp.
Verkligen. Det är sällan man hittar på ångest. Det är ingenting man...
Nej.
Alltså, jag tänker framförallt, det är inte många som tycker att det är kul att ta hjälp för att man mår psykiskt dåligt. Så att har man hört av sig och kommit till det steget, så ska man nog lita på att det finns en anledning. Men jag skulle vilja...
Absolut.
Jag skulle vilja dyka in lite i det här du berättade, just det här om de här personerna vi pratade om som kanske är drabbade av en hetsätning, och där man kanske som anhörig inte alltid lätt kan veta, och dels hur personen mår, för det kanske inte alltid syns lika mycket på utsidan, och det kanske också, det kan också finnas mycket skuld och skam för den som är drabbad, och det kan vara svårt för den personen att öppna upp sig till andra. Jag funderar mycket där kring hur ska man som, eller hur kan man som anhörig dels veta om det en person behöver hjälp, och sen hur man på bästa sätt kan hjälpa?
Jätteviktiga frågor också.
Ja, för jag blir också så här, det känns ju också så jättefel att, ja, jag tänker bara svårigheten där med att man kan, det blir jättefel att säga att bara jag ser att du inte är underviktig men jag tror att du ändå kan ha en ätstörning. Det blir ju som en jättekonstig, alltså, så jag tycker det är svårt.
Ja, jättesvårt såklart. Och nej, det ska vi såklart inte heller. Utan jag tänker mer på liksom allmänna frågor till varandra egentligen. Inte bara för att vi misstänker en ätstörning eller psykisk ohälsa, utan omsorg om varann och våra mående. Det låter lite klyschigt och pretentiöst kanske. Men det jag tänker på är ju att ändå, om man liksom krånglar med en ätstörning, så det är ju arbetsamt och kämpigt och gör ofta ont. Att det finns saker som syns. Till exempel att den här personen kanske, särskilt om det är någon man känner väl, den här personen kanske inte verkar så glad. Kanske verkar trött. Kanske gärna drar sig undan. Kanske äter väldigt lite när man är tillsammans. Och hellre äter själv. Alltså den här typen av beteenden kan man ju, man kan ju liksom sätta ord på det man ser och uttrycka en oro utan att mena att jag har svaren, utan att man frågar och undrar. Hur liksom från enkla frågor, liksom, hur är det med dig, så som vi frågar liksom varandra, men jag kanske ser någonting. Jag kanske ser, du verkar inte så glad, du är inte riktigt lik. Hur är det med dig? Alltså försöka liksom öppna dörren till ett sånt samtal. Vilket ju såklart bygger på då att om jag ställer frågan så behöver jag också stå kvar och höra svaret. Även om det är ett svårt svar att ta emot. Och att vi liksom påminner om att bara för att du bär svaret i stunden så betyder inte det att det är du som ska lösa det. Utan du kanske ska hjälpa till att bära det här svaret till rätt person. Som kanske är en vårdcentral, en läkare, en distriktssköterska, en psykolog, vem det nu kan vara. Att liksom starta upp processen av att sätta ord på och bekräfta igen att ja, men du känner inte fel. Låt oss liksom hjälpas åt, du behöver inte göra det här ensam. Mm. Och att de här små frågorna kan ju öppna hela dörrar till att någon faktiskt vågar berätta. Och kan få hjälp.
Om man då har det förtroendet och den här personen vågar öppna upp sig och berätta, så handlar det ofta ändå om utseende och vikt för den personen. Mm. Och då tycker jag det är svårt, för att jag håller med dig om det, att man ska undvika att kommentera utseende eller vikt. Men om personen själv tar upp det och påpekar exempelvis att nej, men jag känner att jag har gått upp i vikt eller att jag vill gå ner viss mängd kilo. Så om personen då är exempelvis överviktig. Mm. Det är svårt tycker jag att veta. Man vill ju inte liksom neka och säga att personen inte behöver gå ner i vikt. Om det då är övervikt som liksom är farlig för hälsan. Mm. Men man vill inte heller liksom trycka ner personen. Det är jättesvårt. Hur ska man prata om det eller hantera det om personen tar upp den här drabbade individen, tar upp sin vikt?
Nej, men jag tänker att vi ska se på vikt som många andra saker. Att, precis som du säger, dels så tycker jag inte att vi liksom ska sortera i att någon kanske har en hög vikt och enligt liksom, ja, att det kan finnas mycket åsikter om en viktförändring och så där. Att det inte liksom handlar om det, utan mer att liksom lyssna. Okej, du säger att du har gått upp i vikt, du tycker att det är jobbigt, liksom berätta mer, hur blir det för dig? Vi kan förstå för att du berättar för mig, så att vi inte värderar det i att den här vikten är hög och det kan bli liksom potentiellt medicinskt problematiskt. Där tänker jag inte att vi ska vara, utan att mer berätta hur det här blir för dig och på vilket sätt. Och jag tror att liksom vi alla 2023 vet att vikt och utseende är en central del i liksom hela vårt informationsflöde runt omkring oss. Så att vi inte liksom backar för att prata om det. För då blir det någon slags stor elefant i rummet. Viktigt, som vi kan aldrig dölja det. Oavsett liksom vilken vikt det är. Och att våga lyssna på det också. Och det tror jag många kan tycka är obekvämt.
Ja, jätteviktiga saker du sa där. Så då egentligen med liksom objekt, inte, det där är också svårt. Då måste man vara trygg i sig själv för att inte sätta en värdering och försöka vara lite mer objektiv och liksom inlyssnande. Men jättebra saker tycker jag.
Ja, men alltså liksom lyssna. Man behöver inte, oftast så behöver man inte göra så himla mycket mer än att lyssna.
Mm.
Det är viktigt att inte värdera eller liksom avfärda. Jag menar, det kan handla om att man har svar som att jaha, berätta mer. Det där har jag aldrig tänkt på. Det där behöver jag fundera mer på. Alltså den typen av att jag tar emot vad du säger, men just i den här stunden så har jag ingen liksom smart svar för att jag har inte tänkt på det här förut. Och det är också ett svar. Och en bekräftelse att jag är här och jag hör dig. Och jag tar med mig.
Absolut.
Men jag tänker verkligen det, och att som anhörig också känna att det inte är på mig. Jag tänker att det är jätteviktigt att känna att det inte är på mig som, det är inte jag som ska lösa det här. Jag kan finnas här, det är det viktigaste. Jag kan finnas här. Och jag kan också hjälpa till att kanske peppa att söka hjälp på vårdcentral eller psykolog eller vad det kan vara. Att liksom få professionell hjälp, för det kan ju vara jättesvårt för den drabbade att hitta den kraften och energin att faktiskt göra det. Så att hjälpa på det sättet om man känner sig otillräcklig som anhörig. Jag tycker det var väldigt klokt, de sakerna. Jag tycker det är viktigt att belysa.
Mm. Precis, och lika som när vi spelade in ett avsnitt några veckor sedan om ångest och självmord och så. Och då var det en tips och råd från psykiatriken att som anhörig liksom ta upp ämnet igen. Eller liksom visa att det är inte bara det här samtalet här och nu, utan jag kommer vilja stötta dig längre fram och liksom ta upp saken igen, så att det inte blir bara en punktinsats eller vad man ska säga, utan att det blir mer liksom en, jag finns här och vi kommer prata mer om det här liksom.
Den är viktig liksom, att visa att jag finns här, men och också liksom vara lyhörd för vad vill den här personen, hur vill den bli hjälpt? För jag tänker min erfarenhet är att många gånger så är det väldigt enkla saker. Att liksom de anhöriga, kompisarna och sådär, de ska ju inte gå in i behandling, utan de ska stötta friska beteenden. Och det kan vara sådana här grejer som att, om jag behöver träna på att gå ut och äta lunch, kan vi gå ut och äta lunch och prata om något annat? Liksom. Kan vi göra vanliga saker? Eller en sån här grej, kan vi bara, till exempel en förälder, kan vi bara sitta i soffan tillsammans, ta en filt över axeln och se ett avsnitt på min serie medan min eftermaten ångest lägger sig.
Just det. Alltså,
typen av, liksom, man behöver inte tänka så stort och svårt, utan många gånger så det stöd man vill ha är i praktiken ganska enkelt.
Mm.
Man vågar ha det här samtalet med de här personerna.
En till fråga kring det här med hetsätning. Det är ju ofta, du nämnde ju just det här med julgodis och sådär. Och beroende på person till person så kan det vara lättare att överäta just exempelvis godis. Och då kan man tänka sig, om jag skulle vara drabbad av det här, så jag tänker innan julen att jag ska inte äta en enda godis. Att det blir liksom ingenting. Och så kanske man råkar ta en. Och så blir det liksom, då tappar man kontrollen.
Ja.
Hur ska man tänka där om man nu lyssnar och känner att man har exempelvis gjort sådana här strikta regler. Men jag ska under julen inte äta en enda godis eller lussebulle eller så. Är det liksom, om det håller så kanske man undviker hetsätandet. Men det, i för sig så skapar det väldigt mycket ångest. Och man är väldigt fokuserad och kanske inte kan vara närvarande.
Ja, det där är ju också jätteviktigt att lyfta. Det du beskriver när man liksom bestämmer sig för att jag ska avstå, jag ska ha regler, jag ska planera och jag ska vara väldigt strikt. Och sen tar man liksom den första av det man har förbjudit sig, så tappar man kontrollen. Det brukar faktiskt beskrivas som what the hell effect. Just för att när man har tagit att säga den första, så struntar man i liksom rubbet av sin planering, och att det blir en hetsätning med kontrollförlust som sen genererar obehag och ångest på alla möjliga sätt. Så att det råd som jag ger i den här planeringen, det är ju liksom dels att inte, alltså det finns ingen förbjuden mat, mat är mat. Däremot så är det olika typer av mat och livsmedel och godis och sånt. Vi mår bra av dem i olika mängder. Vi äter inte julknäcken till lunch helst för att vi mår inte bra av det. Men vi kan om vi vill. Men vi väljer inte det. Så att igen den här planeringen om att hålla det som så tråkigt kallas för måltidsordningen. Men det betyder att man äter väldigt regelbundet, vilket är liksom skelettet i vägen ut ur en ätstörning. Att man liksom startar dagen med frukost och sen har man mellis 3 timmar senare och lunch och så vidare. För det gör att du blir liksom varken vrålhungrig eller proppmätt någon gång. Det gör också att suget eller önskan till det som du förbjuder dig blir inte lika starkt. För att du har inte lågt blodsocker, du är inte jättehungrig och vi klipper bort förbuden. Då blir inte det liksom lika laddat heller. Utan att om du tänker att det du förbjuder dig, som många gånger kanske är just desserter eller godis och sådana saker. De ligger ju ofta liksom sist i måltiden eller lite längre fram som ett fika eller något tilltugg eller så. Då blir det liksom naturligt att mängden blir mindre och att hastigheten när man äter de här sakerna blir långsammare. Och då har du också liksom större chans och förmåga att känna när det faktiskt räcker. Och det faktum att du faktiskt tillåter dig att äta av allt det du vill. Men i en liksom smart mängd och enligt plan. Det gör ju att du också avslutar dagen mätt och nöjd. Och slipper kanske ångesten och kanske får sova gott på natten. Eftersom hetsätning liksom påverkar ju sömnen jättemycket. Och att du inte har en obehaglig känsla i kroppen av att ha liksom gått mellan liksom restriktioner, alltså för lite mat till alldeles för mycket mat. Blev det någon slags ordning på det där?
Jättebra, yeah. Det är så bra att få sådana här konkreta tips och jag känner så väl igen mig, även som frisk, att man mår så mycket bättre när man får till den här regelbundenheten med måltiderna. Och, alltså, jag märker själv hur lätt det är att när man inte har ätit ordentligt och sen plötsligt börjar äta, då är det så lätt att man bara börjar trycka i sig för man har en sån energidipp så att man bara känner att man ligger så mycket back på energi. Så att det där är ju, tycker jag, att alla kan ta till sig det här med regelbundenhet till måltider. Men jag skulle vilja ställa en fråga lite på spåret med på temat hetsätning också, ätstörningar. Det finns ju en hel del, det är tyvärr väldigt vanligt att man kompenserar med träning om man har antingen bara mycket ångest eller har ett hetsätit. Hur kan man tänka med det om det är några som lyssnar som har en sån tendenser, att hur ska man undvika den här kompensatoriska träningen under julhelgerna?
Ja, absolut. Jätteviktigt också, och inte bara under julhelgerna såklart, men också nu när mycket av den, om vi tänker på ungdomarna men även äldre, organiserade liksom träningen, klubbar och så vidare, lag, kanske har julledigt och då blir det mer träning liksom på egen hand eller inte träning alls kanske. Men att liksom i grunden är ju träning en väldigt liksom viktig och bra del. Och det är ju något som är också ett favoritämne som vi får prata mer om någon annan gång. Men det viktiga här, det är ju att träningen är planerad. Så att det är en plan som, om man behöver, ha gjort med någon professionell som är liksom doserad, den är tidsbestämd, platsbestämd och den är inte styrd av en känsla som ångest. Och det är också någonting som jag gör när vi jobbar tillsammans, jag och de som har ätstörning, att vi gör ju inte bara matschema och planering utan även träning. Och att det kan vara till exempel klokt om man tycker att det är svårt att inte bli påverkad av ångest. Att liksom dras med i att göra för mycket för att det känns inte rätt. Eller det känns inte tillräckligt. Att det är liksom de ätstörda reglerna som pratar. Att man kanske liksom väljer en klass om man går på något gym. Jag tycker att jag är ett stort fan av de här klasserna. Just för att det är en instruktör som har lagt upp passet som har tänkt igenom. Det är en starttid och en sluttid. Och oftast är det så att du ska ut ur lokalen snabbt när passet är slut. För då ska nästa in. Och då blir det doserat utifrån schema, plats och klass. Snarare än att nu känner jag att jag har gjort A, B, C fel. Och då behöver jag, för att kompensera, börja med att göra, kanske springa. Och sen känns det som att jag i alla fall inte är tillräckligt bra. Eller har inte blivit av med eller inte gjort tillräckligt för att duga. Det här är ju ofta kopplat också till personligt värde. Då blir ju liksom träningsdoseringen, den blir baserad på ångest. Inte på vad kroppen behöver för att vara gynnsam också i en ätstörningsbehandling. Så.
Gud, jag känner igen mig så mycket, men måste dock säga att det där med klasser, det går ju att köra flera klasser efter varandra, tyvärr. Det kanske gym borde ha något förbjudet, man kan inte köra för många pass på en dag eller så, men det är ett annat ämne. Men jättebra tips där också.
Ja, och också att man liksom, nu är det inte alla som har stöd i att göra sin planering, men man kan ändå liksom tänka själv att liksom en klass, det räcker. Ska man ha fler klasser, men då krävs det mycket mer planering och liksom, man måste ta hand om det på ett annat sätt. För det här handlar ju inte om att man inte kan träna mycket och hårt om man vill. Mm. Utan om att beroende på vad man vill så måste man också säkerställa och sköta om de andra basbehoven runt omkring det. För annars blir det ju inte hälsosamt längre. Och då kan det klass vara ett sätt att liksom hjälpa sig själv att hitta lagom. För det kan ju vara svårt.
Det jag personligen kan känna, jag blir så här, okej, men om jag nu skulle planera träningen och då får jag ångest. Men den dagen har jag planerat att jag inte får träna. Vad ska jag göra då?
Ja, men alltså det är också sånt som vi diskuterar mycket i behandling. Liksom. Det är ju färdigheter för att ta hand om tuffa, läskiga känslor som ångest. Att vi jobbar ju väldigt liksom konkret och mycket med hur kan du ta hand om det både kortsiktigt och långsiktigt. Utan att ta till liksom ätstörda beteenden för att ta hand om det, för att liksom släcka ner det. Och här kommer ju många gånger, om vi är tillbaka i de här som förhoppningsvis frågar, hur kan jag hjälpa till? Att det kan handla om att ja, men när ångesten brinner kortsiktigt och jag egentligen vill ut och springa alldeles för långt. Så det jag ska göra det är att ta en filt om axlarna, klicka på min streamingtjänst och be någon, om det är liksom föräldern, partnern, kompisen, och bara sitta bredvid. Många säger också såna här saker som att prata inte med mig, bara sitta här. Jag vill bara ha sällskap i min ångest. Men att när vi rider ut den på ett annat sätt så bygger vi också en ny egen erfarenhet av att ångest är inte farligt, den är bara väldigt obekväm. Och den byter skepnad om vi har tillräckligt mycket tålamod.
Jag vill bara personligen lägga, eller jag tycker det var väldigt bra vad du sa om just det här att när det finns någon där så hjälper det väldigt mycket. För jag märker själv att när jag och min partner flyttade isär, nu ska vi bli sambo snart igen, men det blev mycket värre att ta hand om ångesten när man bor själv och inte ha någon där. Och jag försöker ofta påminna mig om att man kan lufta luren och ringa till någon. Men när man väl har ångest så det är så himla svårt. Alltså det är liksom tröskeln att ringa till någon, även om man har många nära och kära, är väldigt hög. Så det, det är verkligen jättesvårt och jobbigt för dem som inte har någon fysiskt där.
Jo, men liksom absolut. Och det, jag vet ju att det låter så enkelt när jag säger de här sakerna. För teorin är enkel och tillämpningen är tuff. Och den är otäck för att den är också okänd för många i början. Va? För det är det som också är skrämmande. Och det finns många som kanske inte vill prata. Och att där gör vi många gånger liksom en lista eller en plan. Inte bara för de som är ensamma. Men det kan också vara att man är ensam just då. Eller att man har en partner som reser mycket. Eller sådär. Och att liksom de enkla sakerna även här. En sån poppis är ju att ställa sig i duschen. Just för att duschen är varm. Det är varma droppar mot huden. Många har en tvål eller ett shampoo som doftar gott. Det är vänligt, det är självomhändertagande. Att stå där, det varma vattnet gör att pulsen går ner, andningen går ner. Vi andas med munnen stängd i duschen av naturliga skäl. Vilket gör att det också är svårare för ångesten att spinna i den miljön. Så det är en sån här när jag är ensam och liksom ångesten brinner. En annan poppis genom åren är ju framförallt då när ångesten driver impulsen att hetsäta eller att kräkas. Det är ju nagellack. Det är ett självomhändertagande, långsamt måla naglarna. Många fina dekorationer har jag sett också, sånt nagelpyssel genom åren. Vi gillar de billigaste varianterna för att de torkar saktast. Eller mest långsammast heter det. Saktast, det var ett eget hittepåord.
Ja.
Men att det tar den stunden. Det är ett sätt att ta hand om sig själv. Det blir fint. Och inte nog med det. Det blir ju också en egen liten segergest som sitter kvar. Att när jag ser dem här så vet jag att jag klarade det den här gången. Så den här typen av strategier som är lättare.
Det var jättebra. Och när jag inte hört också, förut, det var otroligt bra.
Nej, inte jag heller. Varken den duschen eller nagellacket. Alltså, jag tror det är verkligen sådana tips som kan verkligen, verkligen hjälpa de som lyssnar.
Ja, men vi liksom måste igenom ångesten kortsiktigt för att komma till det långsiktiga.
Ja, men precis. Jag verkligen. Alltså, det är 100%. Och jag har varit lite mer fyrkantig och hård i att från min egen erfarenhet. För jag fick inte de här bra tipsen när jag skulle ta mig igen det. Jag var mer bara, så min inställning har mer varit när jag har träffat andra som har haft tufft med ätstörning. Mer att bara, ja, det kommer vara ett riktigt, försäkta ordet, men helvete för att ta sig igenom det. För att ångesten är hemsk, men det är bara något du måste göra för att sen kunna bli av med den. Men jag uppskattar verkligen att jag nu på senare dagar får så mycket bra tips, alltså, som man kan dela med sig av till andra kring hur man faktiskt kan hantera ångesten för att ta sig igenom den. För man måste, precis som du säger, så måste man faktiskt ta sig igenom den. För det kommer aldrig finnas en enkel väg att plötsligt känns det jättebra att äta den här tårtan, eller plötsligt känns det jätteenkelt att inte hetsäta. Det kommer ju vara tufft, men ja, jag tycker det var så bra tips.
De viktiga grundbultarna är ju liksom det här att vardagen är inte som den brukar. Försök att lika så nära vanliga rutiner du kan till vårdnadshavare. Liksom planera noga, backa inte från ätstörningen. Utan försök att stötta ungdomen i att göra vanliga friska beteenden. Så att de inte hamnar i en loop av att vidmakthålla under någon slags julparaply. Som vi var inne på lite grann.
Jag tycker det är jättebra. Jag tycker vi fick fram det bra också.
Jag är så här, jag vet att tiden springer iväg. Men jag har en fråga som jag vill ta upp. Och det är när man är exempelvis ung vuxen. Åker hem för att fira jul. Och då är det oftast man är gäst fast det är ens barndomshem. Och det är föräldrarna som bestämmer och det är måltider och så. Det är liksom inte, det kanske inte känns så naturligt att försöker styra över det och upprätthålla ens egna rutiner, utan man får istället försöka anpassa sig lite. Och man kanske inte är så nära familjen att man känner att man kan berätta att jag har sån här problematik. Hur ska man göra då?
Det är ju... vad ska jag säga? Nej, men alltså, det är precis faktiskt idag som jag har suttit och gjort en sån plan med en tjej. Där vi... vår plan är att liksom... jag menar, hon åker ju hem till sina föräldrar där hon har vuxit upp och de känner varandra väl, fast de har inte liksom en öppen dialog precis som hennes mående och detaljer i det, för att det vill hon inte. Men däremot så kunde vi konstatera att liksom hemma hos henne, hemma hos föräldrarna, så det finns mat på plats, det finns mycket mat. Det finns inga liksom regler om vad man liksom får och inte får göra på det viset. Att hon inte liksom vågar ta mat. Så vår plan är ju att hon håller sin frukosttid som hon vill. Att hon helt enkelt går upp och hämtar den frukost som vi har bestämt. Tar den där hon tycker att det passar. För vi förstår att det är nog bara hon vaken då. Att hon sen tar ett litet förmiddagsmellanmål på den tid som passar för den behandling vi jobbar med just nu. Och att det kommer inte vara några konstigheter, för vi kommer inte göra något nummer av det så att säga. Utan att hon kommer att fixa det här till sig, hon kommer att äta det och sen går livet vidare. Alltså vi har gjort en sån strukturerad plan som vi med det inte självklart liksom deklarerar eller lägger på bordet, utan det bara händer under de här dagarna när hon är på besök. Och får hon frågor om det, så är svaret bara att jo, men jag var hungrig nu. Yeah. Jag kan äta så här. Och sen går solen upp och saker fortsätter. Att vi, just också det här att förbereda sig på att ja, men jag står inte till svars. Jag har ingen skyldighet att förklara mig. Ingen behöver faktiskt förstå. Utan ett svar kan vara så här. Var så till exempel. Ja, men jag var sugen på fil och flingor nu. Yeah. De sannolika responsen på det är jaha. För så inte är det inte med fil och flingor.
Nej. Det var jättebra. Mm. Mm. För att om man inte just vill göra det till en grej. För man vill kanske inte ha uppmärksamhet till det. Så ja, superbra. Tack. Mm.
Precis, nu ska vi gå vidare till den här frågan som vi ställer till alla våra gäster då. Och det är fri tolkning. Det kan handla om det vi pratat om eller om något helt annat. Och det är ditt personliga bästa hälsotips.
Den är ju verkligen supersvår. Men...
en stor fråga, men det brukar vara kul att bara höra.
Jag är ju väldigt förtjust i att vårda våra basbehov. Att ha en grund i vår vardag där vi tar hand om basbehoven. Och då tänker jag på balansen förstås mellan där vi jobbar, pluggar, anstränger oss. Vår sömn, vår kost. Och inte minst att ha en prestationsfri zon där vi får bara vara och göra saker som tycker om. För jag brukar tänka på de här basbehoven som en blomma. Och blomman är ju som vackrast när alla kronbladen är intakta. Att vi behöver ta hand om dem. Ge lika mycket kärlek till alla kronbladen för att blomman ska blomma. Och att ur det så kan vi åstadkomma mycket som vi vill i våra liv, tror jag.
Vilken fin liknelse, det här med blomman. Jag kan se det framför mig. Det var jättefint.
Jättebra.
Jag tror det är jätteklokt.
Wow, stort tack. Vi har fått så mycket. Jag har lärt mig nytt, men också fått väldigt mycket liksom praktiska råd och tips. Och även hur man kan liksom finnas där för någon annan som kan ha problematik med maten.
Bra. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Ja, vi är jätteglada. Det märks att du har mycket erfarenhet på området och att du har jobbat med det under en längre tid. Det är jättekul att få höra. Ta del av en bråkdel av allt du kan. Vi ska ju då, vi planerar ju att göra ett till avsnitt med dig framöver, tack och lov, för det finns så mycket vi kan prata mer om. Så det ser vi jättemycket fram emot också. Men det här var väldigt värdefullt att få prata med dig nu innan juletid. Det känns jätteviktigt och aktuellt.
Ja, jag är liksom tacksam personligen, men ännu mer gladare att vi får dela till alla följare, för att jag är helt säker att vi kommer kunna hjälpa många med detta avsnitt.
Jag hoppas det. Tack snälla. Lyckans läkare
med Värna och Elsa. Det är väldigt mycket jag tar med mig som alltid från det här avsnittet. Men jag vill framförallt understryka en sak som vi pratade om idag. Och det är det här att jag tror att det är väldigt många människor som tror att de inte har en ätstörning för att de inte är underviktiga. Och jag vill verkligen slå ett, liksom, en tanke om för att se över ens tankar och beteende om mat tar mycket tid i ens hjärna, så kan jag bara säga att det ska inte vara så. Det finns mycket viktigare saker vi ska få fokus och kapacitet att tänka på än mat. Det ska vara bränsle och ibland också såklart njutning, men det ska inte vara det som styr vårt liv. Så oavsett vikt, form, träning, om mat och de tankarna tar väldigt mycket av din kapacitet, så är det jätteviktigt att söka hjälp.
Precis. Något så kort och enkelt man kan komma ihåg är att mat ska ge mer energi än vad det tar.
Verkligen.
Du känner att du har mycket tankar och sånt på mat som tar mycket energi, snarare än att när du väl äter så får du energi. Då är det något som är fel. Ja, så det är bra att komma ihåg. Och så som du sa, jätteviktigt att komma ihåg att faktiskt majoriteten av de som har en ätstörning ser man det inte på utsidan. Så att det går inte att titta på en person och därigenom avgöra om en person lider av en ätstörning eller inte. Oftast syns det inte.
Precis. Ja, det var väldigt mycket bra konkreta tips. Vi behöver inte upprepa det, men jag tror att det här avsnittet är sånt som jag i alla fall personligen kan gå tillbaka till och lyssna flera gånger.
Ja, visst, och jag tänker att om man lyssnar på det här och känner att oj, vad intressant avsnitt, och man känner att man vill lära sig mer om ätstörningar, så kan man ju också googla på Klara Edlund och Nyhetsmorgon, för jag vet att hon har varit med där många gånger och sagt mycket kloka saker på olika teman. Så det kan man också, där kan man söka vidare om man vill ha mer kött på benen.
Ja, och Klara har även ett Instagram-konto som jag tycker är väldigt bra, där hon berör många sådana vardagliga diskussionsämnen och många myter och ja, gott och blandat helt enkelt. Så gå in och kika även där. Men då ska vi gå vidare till det som vi tar varje avsnitt, alltså veckans lyckopiller och lyckokiller.
Jag kan börja med min lyckokiller, så får vi den ur världen, så får jag tömma ut min tråkiga energi. Av den här veckan har jag varit så otroligt trött och jag har haft, alltså du vet, dagar som börjar tidigt och man känner när man vaknar att man har massa saker man måste göra och den här listan görs lång och det tar aldrig slut. Man känner sig lite jagad och det hela det här kokar nog ner till att jag har slarvat med min återhämtning. Det är det som blir problemet. Jag tackar ja till för mycket, jag tar på mig för mycket, jag sätter för höga krav på mig själv. Och då blir det återhämtningen som ryker och det är 320, för det är inte kul att vara trött i huvudet, känna att man vill sova hela tiden och känna när man tränar att man är seg i kroppen. Alltså jag har bara kört för hårt ett tag och det är inte kul.
Nej, bra att du märker det ändå relativt tidigt. Hur ska du göra nu för att göra om och göra bättre, eller vad ska man säga? Ta hand om
ja,
dig själv.
Ja, men just nu har jag liksom, det är framförallt jobbet. Jag har jobbat, det känns som att jag har jobbat 200% för att jag har börjat nu på en tjänst samtidigt som jag har mitt eget. Men imorgon jobbar jag min sista dag innan jul på ätstörningskliniken. Så jag kommer sen åka på en träningsresa och där har jag inte lika, alltså även om jag är coach så är det inte ett heltidsjobb att coacha där. Och sen efter det så åker jag ganska direkt upp till Luleå i 10 dagar. Så, och både i Egypten och i Luleå tror jag att det kommer vara, eller då är min plan, att ta det lite lugnare. Även om jag kommer jobba en del där på båda platserna så kommer jag ta det lite lugnare. Och sen ska jag se över min jobbsituation inför januari, hur jag ska lägga upp det med företaget och med ätstörningskliniken. Jag ska inte jobba 100% på någon av dem, tänker jag, utan kombinera lite deltid på båda. Så jag också hinner med livet.
Det låter klokt. Bra.
Din tur. Jag vill höra vad du har bär på.
Nu kommer det massa så här lyxproblem. Jag vet inte riktigt vad jag ska välja. Jag har typ en dusch som har gått sönder. Och jag skulle kunna välja den. För att det är liksom, det är sprutat åt alla håll. Men det är verkligen ett lyxproblem. För att vi har i alla fall vatten. Eller du vet, när man drar sådana saker som en... Det är liksom en...
Så det är faktiskt okej. Ibland är det gött att bara ha någon så här liten fis i rymden. Men dock, jag måste bara fråga. Ni bor ju i en hyreslägenhet. Då borde ju hyresvärden bara kunna fixa det. Eller hur?
Exakt, exakt. Det är bara ett samtal bort. Men, ja, men... du vet, jag är så här... Jag går till jobbet tidigt på morgonen och så är det liksom så många saker att tänka på jobbet. Så och man ska ju ringa inom kontorstid till hyresvärden. Så nu är det tredje dagen som jag liksom, jag kommer på det på morgonen att jag måste ringa. Och så har jag till och med en larm i liksom mobilen och sen när det larmar så har jag något annat att göra på jobbet. Och så är dagen slut och när jag promenerar hem, jag bara just det, jag ringde inte liksom. Så det är så mycket saker i huvudet på jobbet att jag inte, det är som att jag inte har kapacitet att ta på mig en extra sak.
Oj.
Men ja, så det är dels den lilla grejen och sen ett annat lyxproblem som är att jag måste liksom röja undan och göra plats till Henrik som ska flytta in i lägenheten. Och jag har gjort mig av med liksom en hel del sånt som jag inte använder klädesmässigt och sådana saker. Men det är ändå liksom, det är första gången att någon flyttar in hos mig. För första gången vi bodde ihop så flyttade jag in hos Henrik. Och sen flyttade vi ihop till Stockholm samtidigt. Och nu är det första gången som jag har skapat en vardag någonstans själv. Och ska släppa in. Det är såklart positivt. Och jag liksom. Jag längtar efter det. Men det är också. Jag har liksom skapat mina vanor. Och jag har mina hyllor. Hur jag ska ha liksom saker och så. Och nu måste jag kunna släppa på det. Och ha liksom. Mina kläder i mindre utrymme och sådär. Alltså det låter verkligen. Det är så lyxproblem, jag vet.
Men, det är det faktiskt.
Men kommer. Jag måste skapa plats för honom. Ja. Så det är de två sakerna som jag måste fixa under den här veckan och som är lite mer negativa. Men det säger jag, det går bra. Jag har inte riktigt någon stark lyckokiller.
Det låter bra. Jag tänker att det kanske är positivt att man har sådana saker som lyckokiller. Det kanske man inte har så stora andra problem just nu. Så njut av det. Och det där, båda de där grejerna löser sig.
Ja, det gör det verkligen. då lyckopiller.
Ja, jag tänker ta det jag gjorde precis innan jag kom hem nu och satte mig och paddade med dig. För det var så himla skönt och det är så lyxigt att jag var på stjärnkliniken och fick naprapatbehandling. Jag har gått nu några gånger till en tjej som heter Olivia som är så himla duktig på att massera. Jag har haft ganska mycket spänningar runt axlarna. Jag tror det har att göra med att jag har tränat mycket och kyla utomhus och går omkring mycket med ryggsäck. Så jag har haft väldigt mycket spänningar typ runt axlarna, upp mot nacken och så här. Och alltså det är sån lyx också, speciellt när man har ganska fulla dagar, att bara få komma in till någon, lägga sig på en brits och någon som bara masserar en och alltså gör det på ett så bra sätt och hittar alla punkter och bara hjälper en att slappna av. Det var verkligen en sån liten grej i vardagen som gav mig, som kändes väldigt, väldigt, väldigt var skönt. Så det kan jag också tipsa andra om, oavsett om det handlar om att gå till naprapat eller någon massör eller vad det nu kan vara, men att unna sig någonting för sig själv som är avslappning. Det behöver inte vara mer än liksom en halvtimme om man känner att man inte har möjlighet, men någonting så härligt.
Absolut. Det är bara synd att det är så himla dyrt.
Men jag tänker att om man inte har, om man känner att man inte har, har råd, då, det jag gjorde förut tidigare, då hade jag samma massagekvällar med vänner. Att man kanske sågs, det kunde vara att man bara sågs typ en timme eller två och masserade varandra. Alltså typ såhär, du masserar mig i 40 minuter, jag masserar dig i 40 minuter. Du måste, alltså, man måste ju inte vara proffs. Det är skönt, även om det inte är ett proffs. Sen är det jätteskönt när det är ett proffs. Men det är ju ett alternativ om man känner att man inte har råd. Det är ett jäkligt mysigt sätt att umgås. Och alla mår bra av beröring. Alltså det är verkligen. Sant. Så att det, ja, man kan göra det på olika sätt. Man kan betala för det och bara få njuta. Eller så kan man ge och ta.
Så är det.
Eller en partner.
Bra julklapptips också om man
jättebra.
Köper wow. Till någon.
Verkligen.
Jag fortsätter i jultemat. För jag julpyntade i min lägenhet igår. Och jag hade ganska mycket motstånd för det faktiskt. Jag kände bara så här. Men jag ska ändå inte vara här under julen. Så varför ska jag lägga energi på det liksom? Och det var så här. Okej, då kommer jag inte hinna. Jag slutar så sent på jobbet att. Jag kommer inte både hinna träna och julpynta. För det tar ändå tid. Jag skulle gå och köpa lite grejer. Och gå i skogen och hämta en liten julgran och sådär. Och så bestämde jag bara. Nej, nu är det faktiskt. Jag utmanar mig själv. Och inte tränar idag. Och liksom får se hur jag mår då på kvällen. Om jag skippar träningen och gör istället något annat. Och det var faktiskt jätte motståndigt, men i slutändan var jag så nöjd och det gav mig så mycket. Både att liksom pyssla med någonting och fixa och sen se resultatet, men också ta den här skogspromenaden. Det liksom, jag kunde gå till en skog på mindre än 10 minuter och så gick jag där med en pannlampa och letade efter en liten julgran. Och det var jättemysigt. Så det gav mig jättemycket energi och nu är det så mysigt att vakna och lägga sig när det är liksom julbelysning och det är lite hyacinter och det doftar gott och massa levande ljus och sådär. Så det är min starka tips om man vill göra någonting för sig själv. Och trots att man skulle bo själv så är det viktigt att skapa lite stämning.
Det gör jättemycket. Jag blir så inspirerad av att se folk som pysslar om sina hem. Jag tycker att det ser så mysigt ut och det är ändå ofta där man är en stor del av tiden. Nu känns det inte som det för jag är aldrig hemma just nu. Men annars, det är faktiskt jättehärligt att komma hem till något man tycker det trivs till. Okej, Vanna, nu har vi bara ett avsnitt kvar sen av den här säsongen på Lyckans läkare. Det blir som en årsavslutning som tajmar väldigt bra till slutet på den här säsongen. Och då kör du och jag ett specialavsnitt. Det brukar vara uppskattat tidigare. Då kör bara du och jag. Vi snackar livet, vi snackar jobb, vi kanske gör någon typ av summering. Vi får se vad som händer. Men det ska bli jättekul också att få ett helt avsnitt där bara du och jag kan prata med varandra. Det ska bli mysigt. En liten julspecial.
Jag är också taggad på det, verkligen. Och de avsnitten brukar vara uppskattade. Så
ja.
Har ni något specifikt ämnesmässigt ni vill att vi ska prata om så skriv till oss. Antingen verkligen. På Instagram att Lyckans läkare, Elsas Instagram Elsa Hassler eller mitt Instagram Verna Madeleine, och vi har också mail lyckansläkare@gmail.com.
Exakt. Gör så och ta hand om er. Kom ihåg återhämtningen även i december som annars ofta är en hektisk månad för det ska vara avslutning på jobbet, jul, familj, släkt, nyår, vänner, inte vet jag, folk kanske juldagsfestar, inte jag. Ta hand om er och kom ihåg att andas mellan varven.
Läkare med Värna och Elsa.